Vi bor på en, ja, vi bor vid en fin plats, tycker jag. Jag bor vid kanalen. Och där har jag förmånen att gå varje morgon med min hund. En hundpromenad. Och den här veckan har jag lagt märke till att isen håller på att smälta upp på kanalen. Det har ju varit väldigt fina soliga dagar och jättekalla nätter. Och det har gjort att isen har liksom nästan blivit kvar, kanske lite tjockare ibland också för det har varit väldigt kallt. Men så i torsdags när jag gick förbi ganska nära lokverkstaden, jag tror ni vet var det är någonstans, då såg jag att då hade det blivit som en liten insjö där. Det var is på bägge sidorna. Fantastiskt härligt. Värmen, solen börjar smälta upp, tänkte jag. Och så såg jag en liten anka som kom ifrån promenadstigen där jag gick och gick ner och skulle gå ut på isen. Men det bar inte, utan den liksom traskade igenom isen och i vattnet så här, men den skulle ut till vattnet där. Friheten liksom. Och i fredags var det ännu mindre. Ta ner micken lite så. Tack. Ja, jag får så många goda råd här. Det är bra. Ska jag ännu mer ner, Pontus? Och ut. Så. Är det bättre nu? Vi ska inte ha massa blåsljud. Det är dumt. Men det har liksom bara för varje dag så har det fortsatt att smälta och det blivit mer och mer öppet vatten. Idag på morgonen när jag gick där, då var det en bra bit bort. Jag tänkte, håller det på så här, då blir det snart öppet vatten bort till slussarna och då blir det fritt fram. Och jag kunde inte låta bli att tänka, utan så här kan det vara i våra liv också. Det kan vara fruset, men till slut måste det smälta. När Guds ande kommer och Faderns kärlek kommer. Och dag efter dag, tid efter tid så jobbar Gud och smälter det där som man tänker, det här kan aldrig liksom tina upp. Det är liksom för fruset. Och då tänkte jag på ett ord som står i psalm 147, vers 18. Han sänder sitt ord och det frusna smälter. Han låter sin vind blåsa och vattnet strömmar. Tänk att det är så med Gud och hans ord. När vi släpper in det så kan mycket hända inom oss. Guds kärlek och Guds ande kan ta ner och ta bort det där som känns så kompakt och fruset. Idag ska vi läsa en text ifrån Markus 2. Och vi ska läsa den med ingångsfrågan och tanken. Vad händer när Jesus är mitt ibland oss? Vad händer med en människas hjärta då? Och jag ska läsa ifrån Markus kapitel 2, vers 1 till vers 12. Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren, och han predikade ordet för dem. Då förde man till honom en lam som bars av fyra män. Men när de för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom tog de bort taket över platsen där han var, och de gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan: varför talar han på det här sättet? Han hädar, han, vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Och Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva, och han sa till dem: varför tänker ni så i era hjärtan? hjärtan, vilket är lättast att säga till en lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå. Men det ska ni veta, att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Och han sa till en lame: till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Då steg mannen upp och tog genast sin bädd, gick ut inför allas ögon, och alla blev utom sig och häpnade och prisade Gud och sa: något sådant har vi aldrig sett. Far, vi ber att du ska öppna våra hjärtan med din ande, som du smälter isen i skapelsen. Så be att du ska öppna våra hjärtan så att vi kan höra vad du säger personligen till oss. Skapa den där möjligheten, Herre, nu i den här gudstjänsten som är unik, har aldrig varit förut. Kommer inte igen, ett nuet, Herre. Öppna oss nu så vi hör dig tala till våra livssituationer, till våra personliga kamper och önskningar. Vi ber om det, Far, i Jesu Kristi namn. Kom, helige Ande. Vila. Låt oss få ta del av din frid på ett nytt sätt idag. Amen. När Jesus gick på jorden här så var han ju Guds utvalde kung, Messias. Och dock var det väldigt så, ofta så, eller det var nästan uteslutande så, att han sa aldrig om sig: jag är Messias, bara så ni vet det. Han sa aldrig det. Men däremot använde han ett uttryck, och många gånger i Markus. Markus är ju 16 kapitel, och 14 gånger säger han i Markus evangelium om sig själv: människosonen. Människosonen har det är inte lika starkt och så tydligt i från gamla testamentet, som ni vet, Messias, Guds konung, utlovade. Det finns ju många profetier om. Men det finns ett ställe ifrån Daniels bok där det står så här i kapitel 7: i min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är evigt, välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Men titeln Messias var fylld med så mycket förväntningar och så många bilder och så många tankar. Och därför tror jag att Jesus valde, det verkar så, att Jesus valde titeln människoson för att bli, att vara fri och tjäna precis på det sättet som han hade tänkt och som han var skickad till. Så han kom förbi många saker. Han såklart visste sin egen identitet. Han visste han var konung. Men han kom som människosonen. Så vad händer när Jesus är mitt ibland oss? Han sitter på tronen, men här mitt ibland oss människor, sin församling, genom sin ande. Vad händer när Jesus är mitt ibland oss? Ja, det är den tanken som jag har haft när jag läst den här texten. Vad innebär det att tjäna tillsammans med Jesus? När jag läst det här så tänker jag att det blir så väldigt lätt för oss när vi tänker tjäna, så tänker vi göra automatiskt. Jag ska tjäna Jesus. Ja, vad ska jag göra för honom då? Vad har du gjort för Jesus? Och då tänkte jag på, så tänker jag på vad Jesus säger till sina lärjungar i Johannes 15. Att han säger så här: det här befaller jag er, att ni ska älska varandra. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och så säger han, men jag kallar er inte tjänare, utan jag kallar er vänner. Och jag tror att tillsammans med Jesus så är det möjligt att hålla ihop det här, att göra och att vara. Att vänskapen innebär tjänandeskap. Det är liksom en sund, bra hållning för oss att veta att jag är Jesu vän och jag tjänar tillsammans med honom. Det är inte att jag ska göra för Jesus först och främst. Och det är lite där någonstans jag vill röra mig från i den här texten. Vi kommer nog bara halva den här texten när jag ska predika i maj. Så då kommer vi tillbaka det här, tror jag faktiskt att det får bli så. Så jag har tänkt i alla fall. Vad händer när Jesus är mitt ibland oss? Vad händer när vi tjänar tillsammans med honom? Som enskilda? Eller som församling? Eller som Guds folk i en stad? Vad händer när vi tjänar tillsammans med honom? Och då vill jag hämta mitt svar från texten och säga det första som händer, det är att vi kan förvänta oss att bli ledda av honom som vet vad uppbrott är. Jesus är här i den här texten. Han är i Kapernaum. Och vi påminner här om idag. Slog mig precis. Vi har våra vänner ukrainska. De har fått fly genom krig. Vi har blivit påminna om i plantationen att vi har ett uppbrott från detta livet. Men det finns någonting annat som är en del av att göra ett uppbrott som ligger i Guds nästa steg för oss. Guds goda plan för oss här och nu. Och när man ser på Jesus så var han just i Kapernaum. Och ni vet ju att Jesus föddes i Betlehem, men han växte upp i Nasaret ända till han var 30 år. Och du kan ju tänka lite grann, vad händer under en period av 30 år? Det är ganska mycket, eller hur? Man lär känna han där borta som kom med sina grejer och skulle ha reparerat, och man lekte med den och man växte upp med den och så vidare. Så mycket händer under en period på 30 år. Men Jesus hade brutit upp från Nasaret. Varför då? Jo, för att i Lukas 4 så läser vi om hur Jesus säger i synagogan: Herrens ande är över mig och han har smort mig till att förkunna en frihetens budskap och så vidare. Och så säger han rullar ihop bokrullen och säger: idag har det här hänt. Och så blev man vansinnig, för att säga det var ju att göra sig liktydig med Gud själv. Och man driver honom ut nästan mot en klippbrant, men Jesus går rakt igenom. Det fanns inte möjlighet att göra något med Jesus. Och så flyttar Jesus till Kapernaum. Och det ligger, och nu har det lilla Galileiska sjön där, så ligger det på västra sidan. Kapernaum var en stad på ungefär 6000 medlemmar eller invånare. Och det är lite intressant, för ordet Kapernaum betyder Nahums by. Och Nahum betyder trösterik. Vi har ju hört lite predikan här från Nehemja, och vi har läst Nehemja i våra grupper kanske. Nehemja betyder ju Herren tröstar. Och Jesus hade sin nya bas, det var Kapernaum. Alltså när Jesus steg in i staden så kom han som är trösterik. Han skulle ha sin bas där. Det var kanske funkade bättre rent geografiskt att bo i Kapernaum och sen ha den första delen av sin tjänst utåt väster där. Och Petrus och Andreas bodde i Kapernaum också. Petrus och Andreas var ju födda i Betsaida, så de hade också gjort ett uppbrott. Du hör att jag börjar röra mig om det här med uppbrott. Jesus gjorde ett uppbrott. Lärjungarna Petrus och Andreas hade gjort ett uppbrott och flyttade till Kapernaum. Kanske var det bättre för fiskerinäringen, jag vet inte. Kapernaum eller Betsaida betyder ju fiskehus. Men han var ju gift där, Petrus. Han bodde där och han hade sin svärmor där. De bodde i ett hus, och så tänkte jag så här, som man gör lite snabbt. Ja, så då gjorde Jesus Petrus hus till sin teambas på något sätt. Ja, det skulle kunna ha varit en tanke, men så tänkte jag nej. Jesus behövde ju ett hem också. Och så tror jag att Jesus hade Petrus hus som sin hemmiljö. Han behövde hemmiljön. Han hade gjort ett uppbrott som från Nasaret till Kapernaum. Och han skulle ha en tid när han skulle vandra ut och ha tjänst. Men han behövde hemmet. Och du vet att han hade ju nere i Jerusalem, 3 kilometer utanför Jerusalem, så hade han ju hos Marta och Maria och Lazarus i Betania. Det var också ett hem som han älskade mycket. Och så tänker jag, det går ju väldigt lätt det här när uppbrott kommer i våra liv på ett eller annat sätt. Eller nästa steg ska tas på något sätt. Så kanske helt en del av Guds process. Då behöver vi ändå landa i hemmet. Också männen hade gjort ett uppbrott. De här männen som kom med den här mannen, de hade ju startat någonstans. Och jag tänker att det hade ju aldrig varit möjligt om det inte hade funnits en liksom enhet hos de här männen. Hur ska vi göra nu? Ja, vi tar den vägen. Nej, men den vägen är bättre. Någonstans så fanns det en trons enhet som gjorde att de koordinerade saker och ting och fick rörelse i sina ben, sin kropp. Trons enhet blev möjligt för dem att göra ett uppbrott och röra sig mot Jesus. Så vi har 3 personer här, Jesus, lärjungarna och de här 4 männen. Alla har de gjort ett uppbrott. Vad händer när vi tjänar tillsammans med Jesus? Ja, vi får hans ledning och vi vet att Jesus förstår ordet uppbrott från insidan. Jesus behövde relationerna hos Petrus och Andreas. Det var inte att Kapernaum var mer andligt bättre, för ni vet i Matteus 11 så säger Jesus jättestarka varningar till Kapernaum att de inte hade tagit emot. Så det var inte andligt mysigare och bättre på något sätt. Men det var en plats som han behövde, och han behövde relationerna och hemmet. När Jesus ser de här männens koordinerade rörelse så ser han att det fanns hos dem, det fanns en möjlighet till uppbrott, eftersom de hade liksom kommit överens om så här gör vi, dit går vi. Och så såg de hindren och så hittade de lösningarna. Det var fullt med människor i vägen. Och så hittade de den gemensamma lösningen till att gå vid sidan på huset. Man hade en trappa på och så upp på taket. Man skrapade undan leran och risbädden som var där. Och så sänkte man ner den här lame mannen. Och det har liksom stått fram för mig väldigt tydligt att så mycket kan hända när det finns en enhet, en trons gemensamma enhet. Det är en sån kraft i det som vi inte nästan förstår själva. Jag tänker att den här berättelsen belyser just det. flexibiliteten, dynamiken, styrkan, närheten som finns i den lilla gruppen. Där relationerna finns. Och såklart tänker jag på hemgrupper, hur viktigt det är. Eller att vara förbunden med 3-4 stycken som vi vet om varandra. Kanske inte med en hemgrupp, men vi har kontakt med varandra några stycken och vi släpper inte taget, för då blir det inte bra. Och så från hjärtat uppmuntra dig att tänka hos dig själv. Var finns jag liksom inkopplad i den lilla modellen där man tillsammans kan bära? Hemgruppen ligger på mitt hjärta, men också som jag sa finns det andra sätt att liksom styrka och stödja varandra. För det kommer tider i våra liv då vi alla behöver det. Alla behöver det. Ingen är kallad att leva bara själv. Jag inser att det kan vara en väg och en process att hitta den där gruppen. Men jag tror att Gud vill förse med det i sin församling. Såklart tänker jag också på vännerna från Ukraina. Man kan ju använda den här modellen i det stora, till det stora planet, liksom att vi som församling tillsammans med andra församlingar, Guds folk, får bära i en sån situation. Men man kan också tänka att ja, men vi är 4 stycken, vi går ihop och så bjuder vi hem någon. Och så kommer du, så kommer du, och så är vi 4. Och så kommer en som har fått göra ett uppbrott. Och så bär vi tillsammans i omsorg och bön och samtal och fik och allt vad som behövs för att styrka människor. Jesus är den som vet vad det innebär att göra uppbrott. Och han leder oss i det. Men vad händer mer när Jesus är mitt ibland oss? Vad kan vi förvänta oss vara med om när vi tjänar tillsammans med honom? Jag tror att vi kan förvänta oss lära oss se det brustna hos människan med Jesu blick. Att se det brustna hos människan med Jesu blick. Det står i vers 5 här att när Jesus såg deras tro så sa han: wow, vad modigt grabbar! Skulle han kunna ha sagt. Men det sa han inte. Utan han ser deras tro och så säger han till mannen som ligger där: mitt barn, dina synder är förlåtna. Männens fokus var ju att bära sin vän till Jesus. De var helt inställda på: bara vi tar honom till Jesus så kommer allt ordna sig. Han kommer bli helad, han kommer bli rest upp från den här båren. Vi måste göra allt för att ta honom till Jesus. De gjorde det. Men jag har tänkt, vilket fokus hade Jesus? Det första fokuset han hade, det var att tilltala mannens inre och själsliv. Mitt barn. Det är ett tilltal som går in till hjärtat och det inre. Om man ska få hela bilden så kan man läsa också i Matteus 9 och Lukas 5. Och i Matteus 9 så står det samma berättelse: var vid gott mod, mitt barn, dina synder är förlåtna. Och Lukas säger: min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Så Jesus ser den här brustenheten, de här själsliga såren kanske som fanns i mannens inre liv. Och han tilltalar det. Ja, man får ju tänka lite fritt när man läser Guds ord. Så jag tänkte, hur hade mannen börjat tänka? Var det att han hade börjat tänka liksom, det här har fått för mina synder, liksom en syndkonsekvenstänkande? Eller vad fanns det för tankar hos honom? Vi vet ju inte det. Egentligen får vi vara ärliga och säga att vi vet faktiskt inte vad han tänkte. Men det finns någonting i Jesu tilltal som är intressant att tänka vidare på. Och jag tänker så här, och du behöver inte hålla med mig om det, men jag tänker så här. När vi i Lukas 5 läser min vän, så relaterar det till den här ensamheten som fanns i hans själ. Hur länge hade han legat där på båren? Hur länge hade han varit sjuk? Ni vet hur långt det är när man får förkylning och feber och man blir isolerad. Ensamheten sätter i min vän. Och Matteus 9 står det ju, var vid gott mod. Jag tänker, återigen, du behöver inte hålla med, men det kan vara en tanke att starta med. Att var vid gott mod relatera till den här hopplöshetskänslan som hade dränerat hela hans känsla och tankeliv. Kanske förlamat honom invärtes, vad vet jag. Och i Markus 2, mitt barn, den skulle kunna relatera till den där, de här starka förkastelsetankarna som kan komma om man känner att ingen bryr sig om mig, ingen vill se mig, ingen tillhörighet. Och Jesus säger, mitt barn, och det är liksom orden upprättar en relation direkt till mannen. Här, i hans inre, i hans själsliv. Alla Jesu ord är liksom i alla fall motsatser. Och det, jag kan liksom tänka mig in i att det är som Jesus med sitt ord när han bemöter och sin relation när han bemöter i kärlek. Så är det som han drar ur den där giftiga taggen som har liksom förlamat hans själsliv. Han var fysiskt lam, ja. Men vad hade han med sig i sitt själsliv? Jag tror att det är så viktigt att se det här. När vi talar om helande så finns det en annan del som också handlar om det inre själslivet. Och det andliga livet också. Att få förlåtelse, det där helandet börjar faktiskt hos en människa. Det var nödvändigt att Jesus först möter det som var en tung sida hos människan på båren, den här mannen. Så att förlåtelsen skulle ha fri väg in och att han skulle höra med hjärtat, du är förlåten, dina synder är dig förlåtna. Tänk vad mycket vi kan höra, men det går inte in i hjärtat i alla fall. Och jag går till mig själv. Det finns många saker jag har kämpat med i livet. Jag tycker det har blivit bättre av Guds nåd. Min försvarsattityd bland annat. Om någon säger någonting till mig. Ja, men jag vill ju så väl. Och så går jag igång. Jag tycker det har blivit bättre. Jag tycker det är Guds nåd. Men det finns där. Jag vet det. Och du kanske har andra saker som du tänker på. Så la jag märke till också att det står dina synder i plural. Och det kan ju vara så att det ger en antydan om att synderna låg bakåt i tiden, men i mannens medvetande och samvete och hjärta så låg de uppe i ytan. De stod alltid framför honom. Händelsen låg tillbaka och Jesus adresserar det som ligger skulden, samvetet, och säger de är förlåtna. I ett nu, i detta nu är de förlåtna. Och det är ju det som retar upp de skriftlärda och fariserna. Och jag tänker när vi sitter här och så lyssnar vi till Guds ord, så tänker vi, vad bär du och jag med oss för någonting som vi tänker, ja men det kommer hela tiden, och är det förlåtet eller är det borta? Ta emot Herrens ord idag. Dina synder är dig förlåtna. Har du lagt dem hos Herren, då är de förlåtna, då är de borta. Och ibland kan jag i situationen vara helt omvänd. Bara några kapitel längre fram så möter vi den här kvinnan som ville röra med Jesu mantel. Hon visste, bara jag får röra vid hans mantel så blir jag helad. Hon gör det i hemlighet. Och Jesus känner det går ut kraft igenom honom, han stannar. Vem var det som rörde vid min mantel? Och lärjungarna säger, det är massor som trycker på här. De måste förstå att det kan man inte veta. Och så spanar Jesus och ser han kvinnan, och hon berättar sanningen om alltihopa, står det. Och då säger Jesus, min dotter, gå, din tro har frälst dig. Var frisk och fri från din plåga. Varför var Jesus, det räckte väl att det hade gått kraft ut från honom. Han var ju på väg bort till synagogsföreståndaren. Jo, för att han ville tala om för henne, min dotter, du tillhör mig. Han ville att det skulle landa i hans själ, i hennes själ också. Så Jesus gör aldrig några mönster av saker och ting när han möter människor. Jag skulle tro att vi alla som är här inne, vi har nog haft ett blåmärke någon gång. Ett blåmärke får man ju när man ramlar eller det kommer ett slag. Det är små blodkärl som går sönder och så hindras blodet att komma ut i omkringliggande. Så blir det ett blåmärke. Ett blåmärke kan finnas där som en påminnelse om vad jag varit med om. Eller ett slag eller en händelse. Eller kanske det finns där och jag kommer ihåg rädslan jag hade runt omkring det här. Och så det här när jag höll på att tappa kontrollen när jag ramlade. Och alltihopa kanske läggs in någonstans i något minne. Och så går vi vidare i livet. Jag tycker att den bilden är väldigt lätt att överföra till vad som kan hända i våra liv. Det kan bli som blåmärke i vår tanke, i vår känsla, i vår vilja. Det hände långt tillbaka, men det finns där. Och vi har kanske förskjutit det och rationaliserat och lagt undan det, men någonstans finns det med oss. Och Jesus ser precis det här, vad vi bär med oss. I våra ryggsäckar brukar vi tala om ibland. Och jag tycker det är oerhört trösterikt att läsa en sån här text och se att Jesus stannar upp precis för det som är det som tynger mig, det som är besvärligt, det som han behöver vidröra och tilltala. Nu tänker inte jag så här att det här med att vi ska möta människor med Jesu blick, människor som är brustna med Jesu blick. Då menar inte jag att vi ska ha alla svar. Att vi ska kunna och att vi ska veta. Inte alls så, utan jag tänker att vi ska ta det här ordet till oss själva först. Så att vi i vår svaghet och det vi brottas och kämpar med, få lägga det hos Jesus och ta emot det han ger till oss, så att vi kan dela med oss av vad vi har fått lära oss. För jag tror att det handlar om det hela livet, att lära sig se på människor med Jesu blick. Och han vill lära dig det under hela ditt liv. Vi går till oss själva, vi delar, ser och vi tar emot och vi delar vidare helt enkelt. Med det sagt så vill jag så här mot slutet bara säga att jag vet förstås inte hur du har tänkt när du har hört mina ord här. Eller vad som du har funderat på. Jag vill bara egentligen säga att hans ord till dig idag är verkligen min vän, mitt barn. Var vid gott mod. Han läser hela ditt liv, hela ditt hjärta, hela ditt själ och psyke. Hela din kropp, hur du har det. Var vid gott mod. Det är jag som talar till dig. Och så kanske du tänker, ja, men det där du har sagt, bra för någon annan kanske. Men du vet, Claes, det är tungt. Det är mycket som har burit, jag kommer aldrig till rätta med det. Då skulle jag vilja ta det tillbaka till min inledning. Att han som sänder sin ord, sitt ord och sin vind, han smälter det frusna. Han tar hand om vårt själsliv. Han är vår herde. Och bit för bit, dag för dag, när vi börjar vår dag och bara säger, Herre, du vet hur det är. Jag vänder mig till dig. Ta emot mig. Led mig. Så händer det något inom dig. Han smälter det frusna. Han öppnar så det blir fritt vatten som flödar inom dig. Kanske den här veckan att du ska ta det där samtalet med någon som du tänkte, jag behöver nog prata med någon. Tänk inte be dig räcka upp handen på något sätt. Jag bara vet att Herren ser ditt hjärta nu och vi ska be till slut. Men såklart är förbönsplatsen öppen. Den är alltid öppen. Men ta tag i det där som du tänkte, jag behöver berätta det för någon. Min kompis, min vän. Jag behöver bjuda någon på kaffe så vi kunde sitta ner och prata om det här. Eller jag behöver gå till den som jag har förtroende för. Jesus möter dig med sin blick. Gud välsigna dig. Låt oss be. Jesus, jag tackar dig för att du vet insidan på ordet uppbrott. Jag tackar dig också, Herre, för att du kan omvandla det till ledning och till tjänst för andra människor. Tackar dig, Herre, för din vänskap. Tackar dig för din närhet. Och jag tackar dig, Herre, för att du inte sviker oss. Jag tackar dig, Herre, för att du läser oss, du som har skapat oss. Skulle väl inte du veta vad som rör sig på insidan? Herre, tack för din helande kraft genom din ande som berör oss, som uppfyller oss och som dagligen ger oss nytt mod i dina ord. Far, jag prisar dig. Far, jag prisar dig. Tack för nåden att få vara med här idag. Tack för att det här är ett tillfälle, Herre, där du, det du har planerat, det du har tänkt. Herre, vi har alla planerat och tänkt, men det är du, Jesus, det är du, Far, det är du, Helige Ande, som har kallat oss samman här idag för att plantera ner något nytt i våra liv genom ditt ord och din ande. Lovat vare ditt heliga namn. Lovat ditt underbara namn. Fader, tack för att vi får se upp i dina ögon. Hitta kraft. Och hitta en kraft i den enhet vi har hos dig också. Hitta en rörelse. Hitta mod. Hitta styrka. Prisa dig, Fader. Tacka dig för att vi får gå från den här gudstjänsten med din välsignelse och ditt ord inom oss, var och en. Amen.